Och detta ljud betyder att Ring P1 startar. Hej på er, Thomas Tengby här. Vi tackar P1 Morgongänget som har gett oss midsommar P1 Morgon. Och nu ska det då bli ett Ring P1 här, tänkte vi oss. Och vi hörde där att ni skulle ha det skönt i kanske ett helt genom soligt Sverige, kanske större delen av dagen. Men tänk också på att har man inte varit ute så mycket i solen så är det väldigt lätt hänt att man blir röd och bränner sig. Ja, ska vi börja med ett samtal ifrån Stockholmsområdet. Runa Andersson, hej och välkommen.
Hej, hej. God morgon, god morgon.
God morgon. Och jag får önska dig glad midsommar.
Ja, detsamma. Här har vi fint väder, lite moln och lite sol och lite varmt.
Ja. Vad vill du prata om?
Elstödet.
Har du fått ditt elstöd?
Ja, jag fick 5 kronor. Jag
måste Nej, men grattis!
Ja. Jag är så glad. Jag är så lycklig på midsommarafton.
Hur ska du investera de här då?
Ja, jag vet inte riktigt vad ska jag göra med den 5 kronan faktiskt. Jag vill nog skänka bort den. Nej, men jag hörde på radion då att de pratade om det och det var en man som tyckte att han sa det då att det var lite löjeväckande och jag kan väl hålla med om det. Va? Förra gången fick jag också 5 kronor. Ja, vad håller man på med? Vad kostar det att skicka ut det där från Försäkringskassan? Det skulle jag vilja veta faktiskt.
Ja, det var intressant att få
det var jätteintressant.
En redovisning.
Och sen hörde jag att någon hade fått 2 kronor, det fattar jag. 2 kronor hörde jag också på radio.
Ja, japp, det hörde jag också.
Men då ligger jag bra till.
Ja. Men, och jag tänker så här då, att, för det har ju talats om att är det här liksom ett sätt i valrörelsen att man vill, liksom, man vill ge en gåva. Men jag menar, den gåvan är ju så liten så att jag vet inte om det påverkar hur du röstar. Gör du det?
Nej. Jag vet hur jag ska rösta på ändå. Nej. Tycker jag inte.
Ja,
att det finns valfläsk, det finns det överallt. Ja. Man blir tjockare och tjockare, tycker jag.
Ja,
för det är mer valfläsk man köper.
Och sen, men sen betyder det då att en del kan ha fått rejält med stöd och då, de behöver det säkert då.
Absolut.
Ja, för att det är ju väldigt massa pengar som har betalats ut eller ska betalas ut.
Ja, visst är det. Men jag undrar hur många får 5 kronor. Ja. Det är det jag undrar, liksom, hur många menar, vad går, jag vet inte. Jag tycker lite roligt. Jag har humor om jag säger så. Ja.
Okay.
Jag är en positiv människa, inte icke för tid.
Ja, vad bra. Låter bra. Ja, det kanske blir helgens samtalsämne. Hur mycket fick du i elstöd?
Precis. Ja, jag ligger nog ganska bra till, va? Ja, det är bra.
Vad kommer hända den här dagen för dig då?
Nej, men jag ska åka till min yngsta dotter och jag firar inte midsommar, jag äter middag. Slutar med att fira midsommar. Alla andra gör det. Man måste äta i alla fall.
Ja, men precis. Men vet du vad det blir för middag? Eller är det...
Ja, det blir lax i ugn blir det.
Se där. Ja.
Så tar jag tunnelbanan till Gubbängen, det blir så bra.
Ja, det låter bra. Runa, tack så mycket för att du ville vara med.
Ja, tack. Hej.
Rickard Tegnér på Ekerö, hej!
Hej,
Thomas. Välkommen!
Jag såg att det var du som var idag och du har ju ett visst intresse för mat och...
Vem har inte det? Höll jag på att säga.
Ja, men du är lite speciell. Även, nu har ju min fråga, jag har inget påstående utan jag var mer undrande hur du ser på det. Du hade ju ett program om ekologisk odling och det är väl de flesta av oss för. Men jag blev rätt överraskad när jag såg att ekologisk odling kräver så mycket större markyta. Hur ser du på det?
Ja, egentligen inte det här programmet till för att jag ska säga hur jag ser på saker och ting.
Jag ser det som ett problem. Jag blev väldigt förvånad när jag läste artikeln.
Generellt sett är det ju så att det är lägre avkastning ekologisk odling. För att den inte är så maximerad med hjälp av tillsatsmedel och så. Men det är ju ännu krångligare än så. För om du till exempel har ett år som är problematiskt där vädret sticker iväg åt något håll, att det blir väldigt mycket regn eller väldigt lite regn eller att det blir kallt när det inte ska vara kallt och sådär, då kan det ju vara så att den ekologiska odlingen ger mer skörd än den konventionella. Därför att den är liksom riktad mot att maximera. Och på så sätt kan den bli känsligare. Men det är väldigt svårt att säga någonting generellt. Om man tittar, det finns ju då... det finns statistik och fakta på det här, men det är så många variabler i det hela. Till exempel så är väldigt många av jordbruk som är ekologiska, så kanske de ligger på eller har marker som inte är de allra bästa att odla på, och då skulle de ju även få sämre avkastning om de odlade ekologiskt. Så att det är svårt att, så man kan inte generellt sett säga.
Ja.
Men det är ju var och en bonde som själv bestämmer hur man vill göra där. Egentligen. Vad tänker du själv kring det här? Du sa att du blev förvånad.
Ja, jag blev lite överraskad att det var så... De studier som publicerades nyligen, att det var så stor skillnad, det förvånade mig. Ja. Därför tänkte jag, nej men Thomas fel.
Ja, men jag tänker en annan sak som man kan tänka på, att om man köper grönsaker till exempel, så... Och då kan vi säga att man kan köpa konventionellt odlat då, som inte utlovar att det är ekologiskt eller så.
Ja, ja.
Så även där så finns det ju skillnad på squash och squash. Och en del tycker du när du köper dem, den var billig och bra men den kanske inte var så god. Eller så kanske du har köpt en som är ännu billigare och som var godare. Och alltså det finns så många variabler i det här.
Ja,
så att det är väldigt svårt att säga att det är den här squashen man ska odla, för den blir så här stor och kan säljas till det här priset. Men det är ju inte ens säkert att den är den som jag vill äta.
Nej, jag förstår. Jag förstår att det här var en komplicerad fråga, men jag blev så förundrad över siffran, men då förstår jag att det är mer komplicerat. Det är inte enkelt rätt upp och ner.
Det är som livet i sig liksom.
Ja, det är väl lite så. Du, får jag... det blir lite kort. En annan fråga som jag får ta upp, något helt annat.
Ja, självklart.
Det är ju rätt vanligt med, nu pratar jag om cyklister.
Ja.
Det är ju ganska många cyklister som kör mot rött.
Det är det. Och mot körriktning och sånt där också.
Ja, det är också. Men jag tycker, vet du vad straffet är? Känner du till det? Nej. Inte alla gör det.
Nej, det är väl ganska mycket, va?
1500 kronor.
Ja, ja.
Det är inte särskilt mycket jämfört med vad en bilist blir av med körkortet.
Ja, jo, det är sant.
Men det var inte det. 1500 kronor, kör man en resercykel för 60 000 kronor så är 1500 väl inte så mycket att bråka om.
Nej, men man riskerar ju kanske sitt liv också. Och andras.
Ja, det också. Men vad man framförallt, jag tror inte cyklister känner till att man hamnar 5 år i belastningsregistret.
Mm.
Och det kan ju vara en nackdel om man ska söka jobb. Om man ska bli barnskötare eller någonting.
Ja.
Där vill man inte ha sitt namn i polisens belastningsregister.
Nej, precis. Precis.
Nej, jag tror inte alla cyklister känner till det. De vet väl kanske att det är böter för man cyklar mot rött, men det andra påföljden är... Det kan vara mycket värre.
Ja, men precis. Det jag tycker är så intressant med sånt här, och jag ska säga att det finns, förekommer ju även bilister som inte bryr sig om att det blir rött till exempel, eller som man gör en sväng som det står tydligt att du får inte svänga vänster här, men man gör den ändå. Alltså, jag tänker liksom hur man resonerar. Varför tycker man att man kan bryta mot de regler som finns? Alltså hur är den egna resonemanget där? Varför får du bryta mot det här? Varför vet du bättre än de som har bestämt hur reglerna är?
Ja, och framförallt är det ju de som kör mot gult. Det är ju mycket vanligt.
Mm, ja.
Och det är ju faktiskt också, är det gult så ska du stanna din bil.
Ja.
Och där är det många som blåser på.
Mm. Nu blir det både grönsaker och gult och rött här. Det är ju ganska bra mix tycker jag. Rickard, jag tackar så mycket för att du ville vara med i programmet.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, ha det gott.
Ha en god.
Hej. Apropå detta med trafik då, så har jag ett mejl ifrån Anders Karlsson i Katrineholm. Han undrar om jag kan ställa den här frågan till bilister. Varför är det så många av er bilister som kör 80 på vägar där man får köra 100? Och varför släpper ni aldrig fram de som ligger bakom i en lång kö? Ja, jag vet inte. Ni får se. Ni får ringa in och svara om ni känner er träffade. Agneta Alvring i Stockholm, hej.
Ja, men hej. Annars Gröndal, men nu på Mälarö.
Ja, se där.
Ja. Ekerö kommun. Ja.
Se där.
Blev så ledsen när jag hörde om den här kvinnan som inte kunde hjälpa sin man med att sköta hans räkningar och diverse.
Mm.
Och då så tänkte jag att jag borde kunna ringa och lämna ett glädjande besked så här på midsommarafton. Det är så här att man kan sluta avtal med sin bank.
Mm.
Att en nära anhörig eller den som finns då som kan göra detta. Då kan man sluta ett avtal med banken som heter medanvändaravtal.
Mm.
Och då är inte det här med BankID inblandat som diskussionen var igår, var det väl?
Ja, häromdagen. Ja.
Mm. Mm. Ja. Ja, och då kan i vårat fall sonen göra upp med våran bank och vi skriver tillsammans det här avtalet. Och han kan när som helst gå in, bara den ena av oss säger, nej, nu orkar inte jag göra hans räkningar. Kan du fixa det nu?
Precis.
Och, alltså, det är en fantastisk möjlighet för att jag har trott på det här med framtidsfullmakt. Men det heter medanvändaravtal som man ska ordna med sin bank.
Precis. Och jag tror att, ja, det är jättebra. Och det, jag tror att det var, har varit uppe i programmet också. Att det är lättare att fixa det just när det gäller bankkonton och tillgång till konton och så. Men det som har varit uppe när vi har pratat om, folk har ringt in om BankID, så har det ju varit att man använder BankID för att identifiera sig i andra sammanhang. Till exempel om du går in på 1177, då kan du inte gå in med ett annat bank. Där kan du inte få motsvarande, utan då är det bara den personens BankID. Och likadant med flera andra sådana myndighetskontakter och sådär, så funkar det inte. Och där är det fortfarande ett problem. Så,
Men ändå, det här är ju ändå viktigt att man kan sluta det här
verkligen.
Avtalet.
Ja.
Och känna sig trygg med det i alla fall.
Ja, visst.
Ja.
Jättebra. Ja.
Ja.
Vad händer idag för dig då?
Ja, det här skiner solen och björkarna står och darrar. Men, och varmt kommer det bli.
Ja, så där.
Nej, men det är mycket här ute. Alltså. Det händer väldigt mycket kulturellt och midsommarfirande och så ute på Adelsön. Det är jättefint här ute.
Trevligt.
Kanon.
Hoppas att det blir en bra dag. Tack för att du ville vara med i programmet.
Ja, tack själv. Hej.
Hej. Martin Alfredsson i Ystad.
Ja.
Hej.
Hej på dig. Ja, midsommar.
Vi har detsamma. Vad vill du prata om?
Jag vill prata om midsommardanser, lekar.
Aha.
Och uppmanat jag som vuxen att vi hjälps åt så att det blir att man följer texten på dansen. Ja. Att det, på många ställen så gör man det nästan själva och då har man inte någon lekledare. Ja. Och då blir det så lätt att man dansar runt ringdans. Och då blir det tre gummor skulle gå i rad så går man i en ring. Och det blir inte så bra.
Så, jag,
det är
själva,
svårt att göra grejerna och det, så det är väldigt svårt att få barn att lära sig hur man gör.
Du vill tillbaka till en traditionell koreografi helt enkelt?
Ja, att man förstår att det här är svensk kultur som vi kan föra vidare om vi vill.
Är det så att det slarvas med detta?
Ja, mycket. Nej, men i alla fall jag med mina kompisar, vi orkar ju inte iväg nästan. Och jag tror många som försöker, så man får sjunga texten och hänga själv för sig. Och då vet man hur man gör, så man talar om i texten hur man ska bete sig.
Och då kanske det behövs då en som du sa, en lekledare eller någon där som visar hur man ska göra.
Ja, det beror på hur duktig man är, men det är bra om man hittar någon som kan dem utan till och vet hur man ska göra och den talar om i så fall.
Tror du annars att de här midsommardanserna och lekarna, är de livskraftiga? Nu försvann han där, tror jag. Där blir det tyst. Ja. Ja, så kan det gå. Du, är du med igen, Martin? Ja, där var du. Ja, vad gjorde du?
Nej, jag gjorde ingenting, men vi gjorde väl något tillsammans. Jo, det var vad jag vill uppmana till. Att se till att det blir riktigt midsommarfirande med mycket dans och mycket groder. Och så är jag gympad, så tänk på att man kan inte gå ner i knävecken och hoppa om man inte gjort det på görläge.
Nej, just det. Det är nyttigt att hitta gränserna där. Ja, bra.
Ja, och spela inte brännbollet som man satsar i sista steget. Så det är inte heller så bra. Man tar det lugnt och lagom. Det gör bra. Man allt i livet.
Ja. Ska du ut själv och hoppa och skutta?
Jag ska upp till Tåstult utanför Lundsvården och roa mig kungligt.
Ja, det är bra. Tack så mycket för att du ville vara med.
Ja, ha en trevlig midsommar.
Detsamma. Hej.
Tack.
Ingmar Arvidsson i Säter, välkommen.
Tackar. Hörs det bra?
Jajamän.
Ja.
Ekologisk odling pratades det om tidigare. Det ställdes frågor här där jag skulle försöka svara. Vad säger du?
Ja, jag har varit mjölkbonde i 35 år. De sista 10 åren var jag ekologisk. Och för 4 år sedan sålde jag gården och då köpte bror min den gården också. Så nu har han 400 kor ekologiskt plus ungdjur 300 stycken. Och sen brukar han, 1000 hektar. Varav 200 hektar drygt är bete på åkermark, för här är där vi håller till i Gustav Socken i Säters kommun, där finns inga naturliga beten överhuvudtaget att ta dem. Hur som helst, så han har ju också varit, ja nu är väl han inne säkert på det 15 år, om det räcker med ekologisk odling då. Och det positiva var när vi gick över till det, tyckte jag att det varit mycket roligare att vara bonde.
Varför då?
Bara för att då måste man ju tänka till när man gjorde en insats. Då man gjorde den så bra som möjligt. För man har ju inga räddningsplankor som de andra konventionella har med sprutning och det ena med det andra.
Ja, när du säger insats, då är det liksom, då har du något problem i odlingen till exempel. Och vad ska jag göra?
Nej, men jag menar man måste optimera. Liksom när man så jorden är varm och så vidare. Ja. Och lika, vi har ju ganska lätta jordar. Så för våran del känns det känns som våra jordar som är mjäla är väldigt lämpade för det här ekologiska odlingen. Plus att vi ligger ju i Dalälvs dalgången. Så vi har ju väldigt kapillära jordar. Och det betyder att vattnet pumpas upp underifrån.
Ja, just det.
Kan man säga då. Ja.
Men vad säger du till Rickard som ringde här? Han hade fått reda på det här att det var sämre avkastning på jämfört med konventionellt. Och vad säger du till honom då?
Ja, men så här är det väl att det ligger ju lite i det, absolut. Och sen är det väl varför man har blivit ekologisk bonde. Är det för att man tycker att det är intressant att vara bonde och utveckla odling och djur och allting? Eller gör man det av rent ekonomiska skäl för man tycker att det är för dyrt med gödning? Så då blir det lite två olika bondetyper eller vad man ska kalla för någonting, eller företagare eller som driver det på kanske olika vis. Men det jag vill säga är att det är ju otroligt mycket beroende på vad man har för förutsättningar. För 25 år sedan då började vi med en förstudie i Säters kommun och bygga en biogasanläggning. Och av olika anledningar så var det en folkstorm emot det där. Och det var valår så, vad heter det, efter, det var väl kanske runt 2005 någonting det där. Och då var det valår och ingen politiker tog det backa upp oss. Men hur som helst, nu har det gått 25 år och nu har det kommit så långt så nu bygger de ett nytt biogasverk. I Borlänge kommun, och det finns förut, och behöver inte nämna vilka som bygger där då. Och det är ju bland det Sveriges största, och det kommer bli kravgodkänt, för får de in 20% ekologisk gödsel eller kravgodkänd gödsel, då blir det kravgodkänt. Så de kommer i höst att starta upp det där och ta in gödsel. Och sen efter nyår kommer brorsan att börja leverera in ekologisk kravgödsel. Och sen, men sen är det konstigt att från att gödsel börjar komma ut, då är det ett 6 månader långt, vad heter det nu då? Det ordet, karens.
Ja,
innan han får börja nyttja. Så först vårbruket 2028 kommer han få nyttja det där.
Det är mycket regelverk kring alltså.
Ja, det är väldigt. Ja. Men hur som helst, men när vi får tillgång till det där får vi helt andra möjligheter att öka skördarna. För dels så blir ju, när det går igenom den här biogasprocessen så är det ju gödseln hygieniserad.
Okay.
Så det är liksom alla bakterier som blir dött. Och sen blir det ju också... sen kommer gödseln lukta mycket mindre när man sprider.
Det är det som vi andra bryr oss om. Men du, det blir mycket detaljer om gödseln, men jag förstår att det finns en utveckling i varje fall.
Ja, i alla fall. Det som blir att det blir mycket högre näringsvärde i det här. För man blandar ju även i sån här hushållsavfall, kompost eller vad det kallas. Och då gör det att man får mycket mer tillgänglig växtnäring som gör att man kommer få högre skörd. Så det beror alldeles väldigt mycket på var man bor någonstans, vad finns för tillgänglighet.
Jättebra, nu fick vi en enorm kunskap om en sida av det ekologiska odlingen. Tack så mycket, Ingmar.
En sak till bara. Vill ni ha ett riktigt midsommarfirande så ska ni åka till Leksand och vara i gropen. Där är det mellan 20-30 000 och så reser de världens längsta majstång. Välkomna till Leksand.
Ja, det är bra. Tack ska du ha.
Tack för det här.
Jag vet inte om jag vill vara där det är mellan 20 och 30 000 människor, men ändå. Heidi Nyström i Mellerud. Hej.
Ja, hej. Hej.
Hej. Vad vill du prata om?
Nej, men jag vill prata om att ge plats och utrymme åt det lilla i livet. Och framförallt nu då på sommaren så är det så att vi bor mitt i centrala Göteborg, min man och jag. Mm. Men vi har en gammal husvagn som vi har ärvt som är från 70-talet. Mm. Och den har ingen el, vatten eller avlopp eller någonting sånt där. Och vi hyr en plats av markägaren i Mellerud som är en liten glänta i skogen. Mm. Och där har vi varit nu i 6 år. Och här är liksom ingen lyx alls, utan det är verkligen så där. Saker tar tid, du vet. Du ska koka kaffe på el, eller vad säger jag, gasspis värma vatten för disk och allt det här.
Det är väl den klassiska svenska sommarstugan, alltså inga bekvämligheter ungefär.
Ja, exakt. Och så har ju folk semestrat i alla år. Mm. Förut. Jag menar, det är ju egentligen inget nytt för oss svenskar.
Men finns det någon fördel med det, tycker du alltså?
Jag tycker det är väldigt skönt att komma hit, för att det är den här kontrasten. Här får saker och ting ta tid. Det är okej att det tar tid att koka kaffe. Mm. Det är okej att värma upp den lilla husvagnen på 10 kvadrat med en liten gasollampa liksom. Det är okej att det tar tid helt enkelt. Allt måste inte gå så fort. Här kan man bara sitta och vara.
Det behöver inte göras så mycket liksom. Det tycker jag är väl ett tecken på att man, om man har kommit in i någon slags semesterstämning, det är att man, vad har du gjort idag? Jag har funderat på vad jag skulle äta och sen så lagade jag det.
Exakt. Och just, jag tror att för många människor kan det vara svårt faktiskt att bara vara. Mm. För att, du vet, här är det dålig uppkoppling. Just nu att jag kan prata med dig är faktiskt ett mirakel. Jag har hittat en plats här på plätten i Gläntan där det är hyfsat bra mottagning. Men man kan inte sitta med telefonerna heller och glo i dem. Utan, vad gör vi? Ja, men vi löser korsord, man läser en bok, man tittar i tidningen en stund eller bara tittar på naturen. Och jag tror att för många kan det vara skitsvårt att bara vara plötsligt. Mm. Ja, vi är så himla matade med, du vet, måste titta på någonting, måste ha något för händer. Alltså liksom...
Men det är väl också det att vårt vanliga liv, vardagsliv, är ju inte alls konstruerat på det sättet, utan där ska vi vara så effektiva som möjligt, det ska göras tusen saker.
Precis så är det, och du ska multitaska liksom hela tiden. Och man är nästan en jättebra människa om man klarar av att multitaska med 18 000 saker samtidigt.
Japp.
Utan att bränna ut sig någon enda liksom, så är man en otroligt duktig och intelligent och bra människa. Och det är helt tokigt, tycker jag, för att, och här är det, det var någon som sa till mig bara, men blir du inte stressad? Nej, det är precis det jag inte blir. Det är just det som är poängen med det här.
Fast jag kan förstå att man ställer den frågan, för att den här omställningen ifrån det andra livet, som ju bara för varje år som går känns det som blir mer och mer effektivt och högre tempo, så ska man liksom hitta det där lugnet som man definitivt inte har annars.
Nej, men jag köper det argumentet också, och jag kan köpa de tankarna. Sen är det lite så här, man är statsfierad eller vad man nu ska kalla det för. Så att när man kommer hit, i alla fall så är både min man och jag sådana. När vi kommer hit första helgerna, du vet, när man har tagit ut husvagnen och sådär. Ja, ja. Så är det alltid lite så här, åh, det är lite insekter. Åh, gud, jag måste pinka i skogen. Ja. Alltså det är alltid lite så här småläskigt. Ja, du vet, man ska komma över den här tröskeln. Ja. Och sen när man väl är van så tycker man att, oj, det var ju väldigt lyxigt att få gå på toaletten och kunna spola när man är i stan. Men det går alldeles utmärkt även här. Så att man är ändå lite stadsmänniska. Men så en liten tröskel ska man komma över. Och sen när man väl är här så är det ju helt fantastiskt att låta bara det lilla ta plats och det lugna ta plats.
Ja, men tack Heidi för denna beskrivning. Jag kan tänka att det är många som tycker likadant. Och sen finns det säkert de som aldrig skulle vilja leva det livet.
Ja, jo då, det gör det säkert. Gillar man inte småkryp så är ju inte detta rätta platsen. Så att så är det ju, såklart. Ja. Men du, tack själv för ett fantastiskt bra program.
Ja, det är ni som gör det.
Du får ha en härlig sommar, Thomas.
Detsamma. Ha det gott.
Ha det gott.
Hej.
Bra, hej hej.
I Offerdal har vi Tiffany Lindström. Hej på dig.
Hej.
Du lyssnade igår, va?
Ja, precis. På morgon förmiddagskvisten där.
Japp. Och då var det snack i Pet Morgon och Ekot om existentiell hälsa. Det är regeringen som har gett i uppdrag då att man ska kolla på det här med existentiell hälsa. Och det är lite omdiskuterat. Vad tänkte du när du hörde de här sakerna?
Ja, för det första tänkte jag att jag tycker att det är ytterst aktuellt. Men det jag mest lade märke till är att jag tycker att Jakob Forssmed var väldigt insatt. Och reportern eller programledaren eller vad man ska kalla. Jag tycker att han, jag upplever att han var otroligt kritisk och nästan liksom partisk från början. Och
jag kan säga det att det är oftast man gör så som reporter eller programledare. Man intar en motståndarsida
för att, exakt.
Så det betyder inte att det är han som har de tankarna.
Exakt, och det har jag tänkt lite på idag, att det är ju tack vare det som Jakob Forssmed får möjlighet att framföra sina motiveringar och argument och sådär. Men jag tycker att det var mycket så här, avbryta innan Forssmed liksom avslutat meningar och poänger och sånt där. Men jag tycker, för något jag främst vill lyfta, jag vill lyfta många saker, men eftersom jag själv är relativt nyexad förskollärare och väldigt insatt min yrkesroll, det hoppas jag att de flesta är. Men så pratade de om vart den här kunskapen och de här begreppen och definitionerna på existentiell hälsa och just meningsfullhet som Forssmed var inne mycket på. Då glömde liksom lite båda bort att ingen har koll på liksom förskolans läroplan. Därför att något av det viktigaste i vårt uppdrag som vi har är att ge barnen en hoppfull framtidstro. Mm. Om något så vill jag placera meningsfullhet där. Så vi kan ju utbilda och liksom lära våra barn ord, språkutveckling, geometriska former och allt vad det är. Men att ha en hoppfull framtidstro, det är ju något av det viktigaste. Och det ligger ju även på skolan, kan jag tycka. Ja. Så det här är ju något som går att spåra vidare på hur mycket som helst. Men jag vill främst lyfta förskolans absolut viktigaste uppdrag. Ja. För att det glömde de bort igår.
Vi startade en diskussionstråd på vår Facebook-sida så att det är diskussion i skriven form, och vi har några citat därifrån. Karin, hon skriver så här: jag vill ha tydlig skiljelinje mellan offentliga system och religion, och jag tycker Folkhälsomyndigheten ska syssla med virus, antibiotikaresistens och forskning om smittsamma sjukdomar. De ska hålla sig borta från populism. Vad tänker du där? Så hon kopplar ihop det här begreppet, som jag ser det, existentiell hälsa med religion till exempel då?
Det säger mig är ju att existentiell hälsa är, för jag kan tycka att det är ganska nytt begrepp. Det är definierbart på flera sätt beroende på vad man har haft kunskap innan. Men det som den här Karin skriver blir ju, eller det säger mig att förståelsen för existentiell hälsa inte är vedertagen i samhället.
Nej.
För existentiell hälsa, alltså det låter som ett väldigt nördigt ord. Men Forssmed var inne på liksom att använda meningsfullhet i livet mycket. Meningen i livet. Och så bara, nej, det är inte statens jobb att säga till var och en vad meningen i livet är. Men vi måste ge befolkningen möjlighet att finna sin mening ja. I sitt liv. Och det är ju också...
Tiffany, jag tycker att det låter som att du har meningen med livet in till dig faktiskt där.
Ett litet barn, ja.
Ha det gott.
Precis. Tack.
Hej. Glad midsommar.